Hej och välkomna till avsnitt 232 av podcasten En präst och en mammut. Med mig, Mammut, men på legitimationen står det Andreas Robert Chalé. Och vid min högra sida.
Ja, där på min legitimation som är ett körkort står det Kjell Håkan Dellert.
Ja.
Ja, det står inte att jag är präst, men det är jag. Ja.
Precis.
Säger de som var med när jag prästvigdes. Det här är en ny säsong. Vi är tillbaka. En ny säsong av En präst och en mammut. Vet du vilken säsong det här är i ordningen?
12.
13.
13.
Ja, 13 säsongen. Ja. Ja.
Det är mest du som håller koll på säsongerna. Jag tycker att avsnitten... Men det blir ju säsongen. Vi tar ju paus.
Ja, och då blir här är ju det här, för det här är ju det vi gör är ju faktiskt säsonger på riktigt. Ja. Nu för tiden när man gör tv-serier och så här. Så är det ju bara fejksäsonger. Nu kör vi 5 avsnitt i den här säsongen. Sen har vi en säsong till om en månad. Och
ja,
sådär.
Ja.
Men det här är ju gamla klassiska betydelsen av säsong. Alltså.
Ja. Ja. Vad heter det? Jag vet inte, kollar du någon sån här streamingtjänst?
Nej.
Nej. För att där har ju det här med säsong också fått en ny... Vissa serier, om vi tar typ Netflix, Viaplay och de här, då släpper ju de... ett avsnitt i veckan ja. Under tid. Och då är det mer som en säsong. Alltså ja, det kommer ja, ett avsnitt. Och de flesta då. Det här datumet kommer den nya säsongen. Och då ligger ju alla 24
gång,
avsnitt. Eller 8. Mm. Eller vad den här säsongen är. Det är också ett nytt säsongsfenomen. Ja. Som jag uppskattar. För att annars väntar jag nu för tiden. Tills säsong, om de släpper en i veckan. Tills den är klar.
Den är klar.
För okay. Ibland vill jag säga, nu vill jag titta 4 avsnitt. Ja. Det är ju
alltså, det här är ju faktiskt, jag gör ju lite så också. Nu är det ju så att vi följer, eller jag och vi hemma, följer väldigt få liksom, serier på tv. Vi tittar på sådana typ program. Alltså, Sofias Ängel, Hela Sverige bakar. Alltså den typen som inte har säsonger på det sättet. Utan man kan,
inte så, har ett avsnitt som blir en cliffhanger, nu måste jag titta på nästa.
Nej,
för att
precis.
Det är slut.
Nej,
det finns ett start
och när jag tittar på sånt, då är det min motsvarighet till streaming, så är DVD. Ja. Så, och då köper jag ju en DVD-box där jag har hela säsongen. För då kan jag sitter ju inte och väntar en vecka mellan varje avsnitt.
Nej,
då. För det är just det som det har blivit mycket svårare. För när jag var liten, det var ju, och till och med när du var liten, var det ju så man gjorde. Det var så man såg på tv. Liksom,
att 20.00 torsdagar Rederiet. Då drog man ut telefonjacket.
21.00 på TV3 Efterlyst.
Alltså,
så var det ju liksom.
Och då fick man glatt vänta. Det fanns ju ingenting att du kunde titta. Nu på Dplay, kan du se hela veckans avsnitt?
Nej, verkligen inte. Det är möjligt, det skulle man slå upp Aftonbladet och säga, så går det i Rederiet.
Ja. Men där handlar det ju om att vårt attention span, koncentrationsförmåga, den är ju så mycket sämre. Alltså som mänsklighet. Liksom.
Ja, så måste
för jag ser ju på min mamma och pappa.
Mm.
De plöjer ju serier. Jag satt med dem, vi var med varandra häromdagen, så började de kolla på en ny serie. Då kollade de en hel säsong på en kväll.
Alltså,
ja. Men samtidigt, då sitter de ju och spelar något på mobilen eller på iPaden. Alltså, så här, och det hade de ju inte gjort förut. Då kanske min mamma satt och sticka när de tittade på en kvälls tv. Så.
Ja,
men alla människor, det förändras ju.
Ja.
Det är, alltså, det är ju för dig och mig. Och verkligen, men jag kan nog även se mig framför att du zonar ut och tar upp mobilen.
Ja,
och så gör någonting annat.
Ja,
liksom.
Ja, absolut, när det gäller att vi sitter just och tittar på det här som jag sa. Där Sverige bakar. Så här, det gör ju inget om man missar just en viss tårtdekoration. Alltså gör det ingenting. Men det är lite värre när man tittar på någon deckare eller så här. Och då kanske just det avgörande beviset kommer just när man tittar ner på Facebook. Så här. Men det händer ju det också. Så är det. Men där försöker jag hålla till att jag tittar i pauserna.
Där jag verkligen följer. Jag har tittat på ett par spanska serier. Ja, då lär man ju titta hela tiden. För att är det någon engelsk serie, då kan du ju lyssna lite.
Ja,
svenska,
ja.
Absolut. Då behöver du inte titta, då kan du ju höra vad man säger. Ja. Och engelska, men spanska, det är ju svårt.
Ja,
man förstår ju ord där bara, möjligtvis.
Så inte
där,
ens det för min
del. Nej, också, men snabbt upp. Hålla gudan. Så att, men ja, hur hamnar vi där? Strunt i det, Kjell, hur har sommaren varit? Det är väl det viktiga.
Sommaren har varit...
Fylld av Jesus Kristus.
Fylld av Jesus Kristus, det är den ju alltid.
Ja.
Den har varit bra, det är ju... Vi behöver inte prata bara corona nu igen, men det är klart att det har påverkat. Jag fick ju med ett barnbarn precis för sommaren här den 6-7 juni. Och
grattis.
Tack. Och jag har fortfarande inte tagit i honom. Nej. Och inte nosat på honom. Så, utan vi har ju träffats på avstånd. Och det är klart att det är väldigt annorlunda.
Vad beror det på det? Jag vet ju corona. Men varför har ni valt att göra så? Finns det någon speciell anledning?
Nej, det är ingen speciell. Utan det är bara de allmänna riktningen. Hålla avstånd liksom. Och ta inte och så där. Vi har inte kramat min äldsta dotter sedan i april. Så, liksom, utan vi håller verkligen avstånd. Och det, jag ser ju på Facebook allt fler och fler som inte gör det, så kan man ju säga. Men vi har valt att hålla avstånd fortfarande, och
just det.
Barnets föräldrar det är bara de två, alltså mamma och pappa, som har fått hålla i barnet, ingen annan. Sen, ja, sjukpersonal såklart. Men ingen annan sen barnet.
För barnet riskerar inte att bli så sjuk, men är det för att vi behöver inte gå in på det. Ni har valt att göra så.
Så är det. Ja, precis. Och det känns
tufft.
Det är jättetufft.
Inte bara jättetufft.
Ja,
första barnbarnet och så vidare. Och
jag, så fort jag ser honom vill jag ju ta i honom och krama honom och pussa honom och så där. Men
lukta
framförallt lukta. Det är det jag sa det här om dagen, att jag level blir så att jag kommer få ta i honom när han tar studenten, och vill jag inte längre lukta på honom.
Vi kan vara lite mer hoppfull än så.
Så är det. Precis. Men sen hade ju vi, det pratade vi om i sista avsnittet förra sommaren, vi hade ju konfirmandläger på hemmaplan. Och det var ju en positiv upplevelse. Jag hade väldigt låga förväntningar, så kan man säga.
Vi hade båda väldigt
låga förväntningar. Vi hade tänkt att det här kommer bli rätt dåligt faktiskt. Men det blev det inte.
Nej.
Det är naturligtvis inte jämförbart. Och jag skulle inte vilja byta ut ett läger för evigt mot det här.
Nej.
Men när det nu blev som det blev och som det var, så var det ju riktigt bra. Givande, jag är väldigt nöjd med
det. Du kan faktiskt få höra lite resultat där, för den kanske du inte har hört. Jag tror att du och jag i alla fall tänkte så, jag tror att du och jag pratade om det. Vi tänkte att det är väl ungefär 50% kommer ju hoppa av. Jag vet inte om du och jag har pratat. Men det vart bara 32%. En har sammanställt det. Och det är ju inte så mycket. Det är en tredjedel när jag trodde hälften på valde att inte, för att det inte varit läger. Liksom. Så det var ändå väldigt många som genomförde det. Och nu har man väl, tror jag, börjat få göra intresseanmälan till församlingens ledarutbildning. Är det så? Och jag fick höra en siffra alldeles nyss som var väldigt hög. Så pass att vi får göra fler grupper och sådär. Och det betyder att det har varit ju väldigt mycket bättre än vad vi trodde.
Verkligen.
Och vi satt faktiskt, du ska komma tillbaka till sommaren, bara en liten inflika. Vi satt delar av församlingsledningsgrupp och pratade häromdagen. Vad har vi lärt oss? Alltså, vad är det för goda erfarenheter vi har fått den här tiden? Då kom ju saker upp som, ja men, förinspelade digitala andakter. Bra, nått till flera som vi inte når annars. Och så var det lite andra saker. Men det här konfa kom ju flera gånger som ett exempel. Att det gick ju faktiskt. Och nu blir det kanske inte så till nästa år, för det är ju redan klart med vår alternativ, men till året därpå. Kanske vi ska ha ett hemmaalternativ. För vi har dels en lite personal som skulle trivas bättre och arbeta i det. Och sen till mötesgå. En grupp som kanske ändå vill ha läger. Men
inte vara hemifrån.
Lite sådär. Det har kommit gott till det. Men fortsätt. Hur har någon annan höjdpunkt du vill lyfta sig från?
Ja, höjdpunkt vet jag inte så direkt, men det har ju varit det här. Vi har haft lite digitala, som du säger, var inne på där, digitala andaktiga. En del förinspelade, en del livesända. Jag gjorde en serie på Instagram åt distriktet där jag jobbar, där som vi kallar för bibelfrågan. Där jag varje dag i 14 dags tid då läste en bibeltext, och sen fick tittarna då gissa varifrån, vilken bibelbok den där var hämtad ifrån. Och det var väl inte så att, alltså jag översvämmades inte av svar, så kan man säga. Men det var ändå var kul att göra. Det var en del som, det var ju förinspelat. Första avsnittet var livesänt, men resten var inspelade. Så det är svårt att se hur många som tittar precis. Men det var en kul grej också, ett sätt att liksom försöka hålla igång någon sorts verksamhet även över sommaren där. Och som också når såklart andra människor än de som går i kyrkan hos oss i vanliga fall. Så det var kul, mest kul att göra och se hur man kunde göra sådär. Så det är väl, när det gäller rent jobbmässigt, så är det de grejerna som har varit varit kul att göra. Ja. Sen har jag haft, bortsett från att jag har haft en härlig semester, så har det varit en väldigt massa begravningar. Känns det så? Det känns fler kanske vad det rätt av är, men det är mycket, varit mycket begravningar.
Det kanske, som du säger, känns fler än vad det har varit.
Mm.
Sen handlar det väl om att det har varit en väldig obalans. Att du i vanliga fall har andra arbetsuppgifter och nu har det väldigt mycket fokus på begravning.
Precis.
För så var det här hos mig som vittna. Ja, det har varit mer begravningar, så.
Mm.
Men det har varit i obalansen.
Ja, för det är det som det är så intressant. För att, precis, jag gjorde samma reflektion med en av mina arbetskamrater häromdagen. Att jag tycker att det är... Alltså det, normalt så tycker jag att begravning är en sak som jag tycker om att ha egentligen. Ja. Så. Nu har det blivit lite motigt av olika skäl. Jag kan återkomma till det kanske. Men av olika skäl så känns det... en till begravning kom. Och då är det lite grann så att... I vanliga fall så har man alltid någon, kanske någon rolig gudstjänst att se fram emot man ska göra. Eller man ska göra den där temagrejen. Eller man ska ha den här musikgudstjänsten. Eller spela någon teatergrej. Alltså så här, det är alltid något man har. Och så här, men det här blir okej. Nu kanske just den här begravningen kanske inte är så rolig för att, av olika skäl. Men då har jag det här att se fram emot.
Ja, ja. Det är obalans.
Ingenting att se fram emot nu liksom.
Det blir sorg som du möter mycket. Sen är det väl så här också att den här tiden har varit så speciellt med begravningar. Dels är det många fler och du kan inte kanske hitta inget bättre ladda, tagga till dig själv som du gör. Om du har en i veckan som är din standard någonting, så är det plötsligt 3-4 och då blir det lite mer löpande band, svår att hitta det här glädjen för att göra den här uppgiften. Sen är det ju, de har ju varit lite speciella, varit utomhus, det har varit inomhus, jag vet att det har varit trassligt med grejer runt omkring, de har utomhus, kallt, varmt och såna här saker som inte är i vanliga fall också. Det är klart att det måste ju påverka att det blir mer omständigt så. Och sen varje begravning är unik och du vill leverera där tröstrika hoppet eller vad
absolut,
det nu
är,
till
ja,
respektive
visst.
Anhörig.
Det är ibland, alltså, vi säger ju att konfirmandverksamheten, ungdomsverksamheten är, tycker jag, det är bland det viktigaste vi har. Men begravningen kommer väl därefter kanske. För att det är verkligen, när det gäller dop och vigslar, som där är folk glada ändå. Och det är inte hoppet de behöver. Liksom. De lever på sina... På sin glädje om man säger det.
Ja.
Men begravningen, där är det faktiskt en möjlighet att sprida lite hopp.
Ja.
Så här.
Göra en riktig skillnad.
Göra skillnad på, precis, verkligen. Göra skillnad på riktigt. Och där, ja, då behöver man en energi liksom.
Ja.
Så att man kan, som du säger, ladda om och ge det bästa verkligen.
Ja.
Och då är det då det enda man gör i princip, så då,
det blir obalans.
Då blir det obalans och då blir glädjen är lite
för bort. Den där obalansen kan man ju möta oavsett, alltså i vanliga fall också. Jag kan ju ha perioder nu, framförallt de här sista åren som chef, att det blir bara möte och administration. Och det är min sämsta gren. Och då känner man ibland, nu vill jag inte gå tillbaks dit.
Nej,
för det blir inte den här balansen. Så kommer något kul, sticker vi till med ett litet ungdomsläger eller någonting.
Ja,
det är den här balansen, den är oerhört viktig.
Ja, visst.
Men du, någon höjdpunkt från semestern då? Hur var det till exempel, för jag förstår att du ändå tog den ner till din favoritplats Ullared.
Hur var det då?
För
det var ju speciellt.
Det har skrivits en del om det.
Och vi var ju väldigt osäkra ända in i det sista. Såhär, är det här en bra grej att göra? Vi valde att men vi gör det och så åker vi dit och så tittar, för vi hyr ju en stuga, så att det är inte det enda vi gör.
Nej.
Det är ju inte varuhuset, utan vi gör andra saker också. Det mesta är varuhuset, men inte bara. Vi brukar kanske vara varje dag på varuhuset i vanliga fall. Nu var vi kanske 3 gånger på en vecka in på varuhuset då, och stannade där från morgon till kväll i princip liksom. Och så där var det ju faktiskt så att man hade tagit det på allvar. Man hade en vakt som stod och stoppade folk liksom i ingången. Så att, naturligtvis var det fler än 50. Det var inte det. Så, men de hade ett visst antal. Så här många får komma in. Så att trängseln där var ju inte som man skulle kunna föreställa sig.
Nej.
Men naturligtvis var det mycket folk. Så, men det var inte så långt ifrån som det brukar vara. Liksom. Och det fanns möjlighet att hålla avstånd. Och sen så var vi inte inne, som sagt, lika mycket som vi brukar. Så det var, vi fick gjort det vi skulle och det var trevligt. Vi fick känslan och det var trevligt. Och så hade vi ett fint hus som vi bodde i, som vi hade hyrt. Och så det blev lyckat, får jag säga.
Ja, bra,
Det blev en bra upplevelse. Ja,
gott. Min sommar har varit tudelad.
Ja.
Dels tycker jag att sommaren, vi hade ett bra konfaläge, vi gjorde det. Jag kunde ändå, vi gjorde allt bättre än förväntan och hej och. Men man saknade ju ändå att vara på vår favoritplats där på ja, Kåfalla och
det,
hela
det,
den
grejen. Det är rätt fysiskt påtagligt saknad efter just det. Mm.
Sen vart, tycker jag, den här sommaren lite kort. Alltså rent semestermässigt. För vanligt var när vi väg, lite kompensationsledigt. Ja, och sen ibland, sen i semester, sen har ju du och jag ibland kört dubbla läger. Så är man väg igen. Och det blir inte riktigt den vanliga arbetsuppgiften. Så nej, sommaren blir ganska lång ofta från huset, alltså ja, från kyrkan.
Ja, ja,
det är nog ganska behövligt. Mm, så. Men nu var det väldigt kort. Men min sommar består att vi var ju ett gäng, och det vet ju du, du kom lite sent och du kunde inte då, men vi åkte i ett gäng och hyrde Kåfalla privat och hade eget läge. Ja. Det var kul.
Ja.
Vi var där i fem dagar kanske.
Ja.
Och så var vi 14 stycken som kom och gick. Några kunde inte hela tiden. Så, men vi paddlade kanot och vi solade och hade det trevligt och åt god mat. Och, ja, men
om man vill. där kunde ni liksom, ni gjorde allt det som ni gör liksom på fritiden annars. Nu var det liksom det som var själva grejen där.
Ja.
Och så behövde du inte ta någon ansvar för några konfirmander som var där. Utan det var bara,
ingenting, nej, vi kunde göra lite så.
Vi var helt ansvarsfria där.
Ja, precis. Men det var roligt. Så. Och det var ju ändå en massa ledare med så en kväll. Var det någon som hade dragit upp lite aktiviteter. Och, nej, det var glädje. Det var kul att få vara där. Sen var det ju inte samma sak. Men det var roligt. Sen spenderade jag på veckor på sommarstället så där med sonen. Det var ärligt. Det var roligt. Den du sa det med vakt. De hade tagit stort ansvar på den lilla ICA-butiken som finns på den här ön där jag vistas på sommaren. Och jag tror att de kanske hade ett max insläpp på 15 personer eller något sånt där, för den är inte så stor. Så att man fick ju ibland stå lång tid och köa ute.
Ja.
Men hellre det. Ja, så. Och sen när en stund kunde man gå där i lugn och ro, så var det ju ingen man behövde köra ihop med. Liksom.
Mm.
Det är stort tycker jag när man tar det ansvaret.
Mm. Ja, det är jättebra. Ja, visst.
Det är gott. Visst. Sen vistas jag en vecka i Skåneland på lite olika ställen. Det var också, det var gott. Men någonstans där i mitten på juli så kom mörkret över mig. jag började få väldigt ont i ryggen.
Ja.
Och led av det. Och de sista dagarna när jag kom tillbaka från semestern, alltså vi pratade sista juli, början på augusti, då hade jag så ont så jag inte visste vad jag hette. Liksom.
Mm.
Och jag fick lite hjälp och sådär. Men det gjorde jag vidrigt ont. Sen, idag när vi spelade in en tisdag, idag för två veckor sedan, så började jag få väldiga magsmärtor på kvällen.
Mm.
Jag var och jobbade på dagen, var på din arbetsplats och var frid och fröjd som vi åt middag med en gemensam vän till oss. Och så kände jag att det här känns inte bra. Så jag fick vid 8-tiden avbryta och ta mig därifrån och hem. Och sen började jag bara kräkas, tänkte jag, har blivit matförgiftad från helvetet.
Ja, ursäkta,
ja, men ja, sen vid 23-tiden ungefär, jag minns inte riktigt, det är lite dimmigt, då tog jag mig till akuten. För att jag hade så ont så jag visste inte vad det hette. Och det är ju en upplevelse nu. Vi kan stanna där lite, att man får inte komma in. Det står ju en vakt där, du får liksom sitta ute tills det är din tur att komma fram till luckan.
Jaha,
man får sitta på provisoriska bänkar, i mitt fall så låg jag väl och så här skrek typ, för det gjorde så ont. Sen till slut får jag komma in, lägger mig, nu visar jag här, för lägger mig på liksom disken där och läcker fram mitt ID att det här är jag. Och där någon så här, i den här dimman så uppstår en situation, då det här är inget roligt, men det vart tragikomiskt. Det så. Ja. Då kommer en kille, en rätt ung kille i rullstol, som har blivit utan, han har bara kallingar på sig i en rullstol, blir precis utsläppt från psykakuten.
Aha.
Ja. Och han då, det är rörigt, vakt där och det är rörigt och jag ligger där med min ID. Då rullar han fram till en sån här stor handspritsförpackning och börjar bälja i sig den. Det är ju inte bra,
nej,
det vet vi ju. Fast Trump säger att man blir av med corona då.
Ja, ja.
Men det är ju inte bra. Och det kommer vakter och det är det här sista jag minns. Sen blir jag lagd på någon sån brits och blir inkörd på rum. Så det gick väldigt fort då. Fick ligga i smärtorna timmar. Sen får man ju morfin och då blir det ju himmelriket helt plötsligt. Då släpper ju smärtan. Sen var det röntgen och visade att blindtarmen hade gjort sitt, så att säga. Så det var akut operation där. Och den, på morgonen där när jag kände mig, när läkaren kom in och sa att du måste bli kvar. Jag, vet, jag är helt utkörd, jag är så trött. Och sen du måste bli kvar, det är blindtarmen. Ja, då brister det för mig, då skriver jag ju till dig också. Där, att, nej, nu är det inte kul längre. Och sen tog det några timmar, fick jag på avdelning och sen var det operation. Och vet du, när jag låg där inför operation, jag vet, det är ju... Du skrev så himla roligt till mig, jag ska inte återberätta exakt vad du skrev, men att det är så här, det är ju rutin för dem. Ja, det är ju liksom som för bilmäcken att byta däck, faktiskt så. Ja, men det är alltid en risk när man besöker. Men då låg jag och tänkte, summerar jag ändå mitt liv? Så här, men jag har ändå fått uppleva mycket, jag har mitt barn, jag har fått uppleva kärlek. Man blir ju så där, det är så konstigt liksom. Och, men jag sitter ju här, så operationen gick bra. Kommer upp på avdelning och så... Och sen kommer kirurgen som hade opererat och han ser lite så här, lite glad ut. Och då hade jag tydligen en extra lång och slingrig blindtarm. För jag undrade, varför tog det så många timmar? Du sa att det skulle ta så här, det tog typ dubba så här. För den var lång och slingrig. Det var väl kul för honom, för det var en utmaning. Men det var bra att den försvann då. Men det är lite äckligt, så här, lång och slingrig. Men det var väl han kul. Det var som att få en punka på det här däcket. Det var lite mer
utmaning. Just det, fick göra lite ovanligt. Ja. Det var något annat,
Och så får man ju komma hem väldigt snabbt. Det är ju så. Så ta Alvedon och må bra, typ. Men jag mådde inte så bra, var sliten. Så gick det ett par dagar och sen upptäckte jag att jag tappade känseln i två tår. Så jag gick till företagshälsovården och frågade, jag har ingen känsel i tårna. Nej, men det kan uppstå nervkläm så när man opererar. Det försvinner inom ett år. Okay. Så det är två tår som jag inte riktigt känner. Men det är okej, bara jag vet att det inte är någon fara. Men sen då förra veckan på onsdagen så började jag få ont i armen. Det här vet inte du om. Och vart sen är men... För 15 år sedan hade jag en propp i benet. Och kände så här, jag har nog fått en propp i armen i och med operationen, sängliggande. Så jag gick onsdag, torsdag, fredag. Sen i lördags, för ett par dagar sedan, så åkte jag till akuten, gjorde test, visade på att det fanns någonting där. Fick komma, du vet ju också, om att sitta hela dagen. Det är ju så tråkigt på akuten. Ja, och sen blir klockan sent. Ja, nu har vår ultraljudsavdelningen, den är stängd nu på lördag kväll. Du får komma tillbaka imorgon. Fick då en tid.
Ja.
Så jag var där häromdagen då på, och igen då, och de gjorde ultraljud på höger biceps. Och så visade att det sitter en 10 cm lång propp här i min biceps. Och det sa de, den sitter ytligt, det är bra. Den är 10 cm lång, det är dåligt. Det vill man ju inte höra.
Nej.
Men ja. Så att nu har jag påbörjat sådana att jag ska ta sprutor varje dag. Sådana blodförtunnande sprutor ungefär 4-8 veckor. Och sen om en månad ungefär för att komma tillbaka till sån specialistläkare. Så ska de utreda. För det är alla läkare jag träffade nu under helgen. Så här, det här är jättekonstigt. Du är alldeles för ung.
Ja, just det.
Vi har precis. Inga. Så här, men jag har precis opererat. Jo, hade du varit 70 plus... rimligt att, eller inte, men då hade vi förstått.
Ja.
Det här är jättekonstigt. Vi är väldigt förbryllade.
Och det vill man inte heller höra.
Nej, det vill man inte. Och det som var att jag hade upplevelsen från att jag var 20 år. Och då var det ännu, vi har absolut inga 20-åringar här. Summa, det ska utredas och jag förhoppningsvis får veta. Men de sista par veckorna har varit ett helvete. Ursäkta ordvalet för våra alla fromma lyssnare, även oss. Men det har varit vidrigt. Alltså, man tycker att det räcker med en operation och man tänker att nu är livet slut. Nej, då börjar de någon annanstans. Ja, just det, liksom. Just det. Så att jag är väldigt mör. Så. Varje dag när jag kommer hem nu så måste jag sova middag.
Gubbvila.
Ja. 90 minuter ungefär, så det är ingen kortis här, utan jag är helt färdig så. Men det är väl, kroppen behöver ju dels läka magen och nu så det är...
Vad har du sagt till Gud under de här tiden?
Det är faktiskt en bra fråga. Jag har inte varit arg, utan faktiskt tackat Gud för allt det goda jag har fått. För när jag tänkte så här, men en operation, man vet aldrig, alltså, då var jag så här, men tack att jag har fått så mycket glädje i mitt liv. Tack för liksom att jag fått uppleva det. Och sen har jag ju bett, låt det gå bra. Som vi har i så många olika pjäser vi pratar om där. Man kommer ner till det enkla. Då är det inga långa fina böner. Låt det gå bra, Gud. Ta med läkarna. Liksom. Låt min kropp orka det här. Låt det gå bra. Det jag har sagt liksom. Sen kanske någon tanke varför vart det så här så. Men det är mer fundersam och inte någon anklagelse.
Nej, just det.
Utan mina enkla. Låt det gå bra. Låt det bara få uppleva morgondagen helst så.
Precis, för det, vi har varit inne på det så många gånger, just det här med att ja, det är ju fint. Man ser, man kommer ut och så är det en vacker sommarmorgon och så är det härligt och fåglarna sjunger och så här, tack Gud för det här liksom. Ja. Det är ju lätt. Det är lätt att vara kristen när allt är bra liksom.
Det är lätt att vara kristen på läger som vi
brukar. Ja, just det, det är också.
Ja. För där är allt bra.
För där är allt bra. Ja, visst, och det är och det är mindre lätt ibland att vara kristen och troende när allt går åt pipsvängen liksom.
Ja.
Då är man, ja. Men i den bästa av trons världar, jag vet inte hur jag ska formulera det, är ju att då är det så att man känner en styrka, just för att jag, det här är ett helsike, men jag har Gud. Gud finns bredvid mig liksom. Ja. Men det är ju otroligt väldigt lätt också att man säger nej, det här det kan inte, när det här händer mig, det kan inte finnas någon Gud liksom.
Om man nej, det är så har jag inte känt, utan det har varit så här, låt det gå bra bara. Låt det gå väl liksom. Ja, det var kul, det kom en sköterska, jag vilse i någon korridor där, du vet, så man är i labyrint. Och nu är det ju ännu värre när de har liksom på akuten, för de har ju stängt för den, här är corona, här är inte. Ja, det är ju ett mishmash liksom. Men då gick jag vilse, så såg någon någon snäll sköterska såg mig och sa så här, vet du, jag ber, det där ber jag varje dag, flera gånger här. Men det på min arm står ju Gud ger mig sinnesro. Så vi fick ett fint samtal. Så, och sen jag förstår, jag bara, det gör jag också. Hon bara, den bär mig ofta genom dagarna här när det är som stressigast. Det var
fint.
Sen ledde hon mig rätt. Jag ska visa dig vad du ska. Ja, nog om det. Nej, det har varit en prövning alltså.
Ja, det
och allt ställs här på klyschigt, men man inser också vad som är viktigt. Mm. Sen glömmer man bort det. Så är vi. Sitter vi någon månad så liksom, varför kyrkopolitiker som jobbar? Jag kommer sitta och klaga om det. Nej då. Men man blir ändå så ödmjuk så här. Ja, men okej, det viktigaste är att man har hälsan i behåll liksom. Det, ja.
Precis i stunden. Det är intressant det där, just som du säger där, att vi sen glömmer man det.
Ja.
För tänk om man inte gjorde det. Alltså vad bra det vore om man ändå kunde lära sig någonting.
Lite mer.
Ja, det är klart att det finns kvar såklart.
Ja,
det är klart,
men att man kunde konservera den känslan lite mer och känna lite mer tacksamhet. Liksom.
Ja,
för det ska ju, de som har varit mina ärenden under tiden har ju hört också en enorm bitterhet. Mm. Det ska ju inte sticka under stolen, men jag har ju inte varit nöjd. Framförallt inte i helgen nu när det var liksom dags för akut besök igen. Och jag förstår att, det var ju bittert. Det är såklart att det inte bara varit tack för livet, utan dumma livet också.
Ja.
Men summat, man blir ju får påminna sig, vad är viktigt i livet liksom. Hörru du, jag fick höra om, vi byter spår tillbaks lite till det vi var. Och du har kanske hört det här, för att det är någon som jobbar hos dig. Men en av våra kollegor då, nu ska jag försöka, det blir en liten parafrasering, men vittnesbördet är ändå starkt. En kollega till oss står och tankar bilen vid en mack, och så kommer det fram en man och säger, jag känner igen dig. Och då säger den här kollegan så här, men du måste ha sett mig i kyrkan. Har du sett mig i kyrkan? Nej, jag gick ur kyrkan för 20 år sedan. Står och tittar så här. Fast jag har sett dig på Facebook på en sån någon andakt liksom. Och så vår kollega där tänkte så här, synd att jag har inte varit i kyrkan. Jag gick ur kyrkan för 20 år sedan. Ja. Och då tänkte vår kollega, synd att jag inte har någon inträdesblankett här. Men jag kanske ska gå med igen nu, för jag har sett det här och det ser bra ut. Och sen dök den här personen, den här herren vid macken, upp i kyrkan hos er.
Okay,
några veckor senare, för någon vecka sen då. Och förhoppningsvis har gått med i kyrkan.
Sista ledet kände jag inte till, men det första kände jag till.
För det sista är ju nu då att det har hänt att personen dök upp, för jag fick höra den här historien häromdagen. Det är ju oerhört starkt.
Ja, jag visste det.
Att den
det. Och det är som, alltså, men jag har sagt det så många gånger i alla möjliga sammanhang, jag kan inte nog poängtera det. Vi får inte lägga ner denna digitala satsning när coronapandemin är under någorlunda kontroll med vaccin eller vad det nu är.
Nej, nej, nej.
Utan det här är någonting som måste fortsätta. Ja, ja. I andra former kanske. Ja. Och kanske inte liksom 13 filmer på dussinet sådär. Men,
nej, nej.
Men, att,
men veckovis. Veckovis i alla fall i någon form så att det blir... Eller, någon form av kontinuitet. Så att man vet att man kan luta sig mot det här. Ja, men vet jag, jag tar mig inte ut. Men här får jag ändå ordet. Liksom. Ja. Och den, någon form av gemenskap som man gillar. Nej, det är väldigt viktigt.
Vi hade... där jag jobbar nu då, just där så har vi valt att... För vi har just planerat kommande aktiviteter där. Och sagt att vi har valt att torsdag klockan 9, söndag klockan 9 livesänder vi andakter. Vi hade under... första delen av coronatiden där så hade vi också tisdagar. Men så att det behöver vi kanske inte längre. Men torsdag och söndag. Söndag av den präst som har gudstjänsten sen. Så har man live sen version eller vad man säger på den här sen. Eller först. Och det, jag tror att det är väldigt viktigt. Alltså.
Det är väldigt viktigt. Vi diskuterar här faktiskt idag hos oss här. För vi har ju gjort varianten att under våren så hade vi både tisdag och söndag. Sen när sommaren började med fysiska gudstjänst körde vi bara söndagar. Men vi har ju sån att den är ju förinspelad.
Mm.
Mm. Och då hade vi diskuterat, ska vi sluta med det nu då? För vi kommer att ha mycket fler gudstjänster här snart. Så att det blir, men för att här blir utmaningen att det tar så mycket tid att redigera.
Ja, just det.
Mm. Mm. Så att själva inspelningstiden är... Det är inget svårt att få till. För den här har man haft någon som standard tisdagar och så sänds det på söndag. Det är inte det som är problemet. Utan det är en av våra musiker då, som har hand om redigeringen.
Mm-hmm.
Och det tar sin tid liksom. Och det gör lite utmaning. Det ger ju ändå lättare som den varianten ni har valt att göra med live sent. Det är lite förberedelse. Men du som är så himla... har gjort det så mycket nu så kan det ju det kan inte krävas så supermycket.
Nej, det är inte supermycket. Nej. Det har hänt att jag har kommit på plats 8:30 och sagt vad ska jag sjunga nu liksom. Ja. Ja, naturligtvis lite koll har jag ju, men att så jag hoppar ju inte bara in och börjar prata, men
det menar
så
jag
naturligtvis
inte,
men nej, inte särskilt mycket. Nej. Jag ägnar ju inte timmatal åt det här, det gör jag ju inte, utan handlar om halvtimme kanske. Ja. Alltså. Men det finns ju för, och när vi hade den här diskussionen också med förinspelat eller live sen. Det finns ju, alltså när man förinspelar då blir det ju producerat på ett sätt. Mm. Snyggare, tydligare.
Ja, man kan lägga text.
Och man kan lägga text, absolut. Och man kan använda bildvinklar, klippbilder och så. Då blir det producerat som om det vore tv, fast inte riktigt med den kvaliteten, men ändå så. Och livesändningen, där har man vinsten att man behöver inte då som sagt redigera, utan det sänds när det sänds. Mm. Och som jag tycker nästan det viktigaste, att man har närvaron. Alltså när man kan, vi vet ju att de flesta som tittar ändå efterhand. Men det är ändå alltid en skara som sitter där och tittar. Och vet att men nu är prästen där. Precis när jag sitter här så är prästen också där. Och när prästen talar... nu så är det precis till mig så att säga som prästen talar då. Och jag tycker det är värt mycket. Men sen är det så att jag gillar båda
varianterna också. Det gäller bara att hitta form som passar för, alltså ett format. För vi gjorde ju också, det kan vi väl säga, lite säga nu efterhand. Det var ju svårt, det var väldigt mycket stress. Vi gjorde ju live sen gudstjänst på en kyrka.
Varje liksom. Söndag.
Ja. Och vissa har varit väldigt bra och vissa har varit inte alls bra för att det... och ingens fel, för att det är svårt med tekniken, det är inget medium vi är van att jobba med.
Nej, just det.
Men däremot livesända, du sitter livesända dig själv framför, ja, det är ju enklare,
det
blir bättre. Varianten vi har gjort här blir också bra för att det är close-up filmat mellan präst, musiker och
musikung
och så. Det är enkelt. Det som tar tid i klippningen. Mm. Men det blir bra. Nej, så att vi landade i att jag satt ett frågetecken hur vi ska göra framåt. Men det är många som har hört av sig. Ni slutar väl inte nu? Och det är klart att... Ja, det måste vi ta tillvara på.
Ja, för att just som vi har sagt förut att det kan... Inte bara det att vi möjliggör för de som normalt brukar gå till kyrkan hos oss att se de här sin lokala präst även fast den inte kan komma till kyrkan. Utan också för att vi märker att det folk som inte skulle ha satt sin fot i kyrkan kanske, ja, annars.
Mannen med macken som gick ut för 20
precis,
år sedan.
Precis.
Och sen valde att komma.
Ja,
men så att, och det där vet vi aldrig vart vi, nej. I vilken liten stuga det går hem.
Nej, just det. Och det är så, det kanske inte är jättemånga som sitter och tittar på en hel andakt, även om den bara är 10 minuter lång. Men tillräckligt mycket för att ändå säga att ja, men här händer något och där är prästen, ja, det är den prästen jag känner igen. Ja, där, och nu sitter de där jag brukar. Ja,
men om vi ska vara krassa och rent och ärliga, så hur många kommer på en veckomässa och sitter på plats?
Det är ingen tvekan om att vi når flera.
Nej.
Det är ingen tvekan. Vi når flera med digitala än med fysiska gudstjänster.
Ja.
Åtminstone det i det sammanhang jag befinner mig, så att säga. Ja. Så är det ju så.
Så att det är klart att det är värt att göra. Så det ska vi ta med oss. Är det någon artikel vi ska riva av idag, så ändå premiäravsnittet?
Ja, vi kanske ska ta någon liten. Jag har plockat fram några stycken här, men jag tar en.
Ja.
Så här är lite speciellt. Lite underligt. Eller, det får jag inte säga. Det är värderande ord. Det är en organist i en församling i Skåne. Jag vet inte var, och det spelar ingen roll. Om jag visste skulle jag inte bry mig om det.
Ja, vi får se om det är samma. Har vi pratat om den här?
Nej, den har vi inte pratat om.
Nej?
Nej, det vet jag inte.
Vi får se då. För det var en artikel innan det här. Vi får se om det är samma. Det är en artikel läst som var låst, men jag kunde bara läsa en väldigt spännande rubrik. Vi får se om det är.
Det här är en församling i Skåne som har blivit anmäld av en anställd som menar att den här anställda då blivit utsatt för religiöst tvång.
Exakt, den
det var
såg
det.
Jag.
Ja. Du och kanske har bett mig kolla den, för att jag har glömt det i så fall. Men du kollar gärna
bra.
I alla fall.
Tänker lika. Yes, kör. För jag har bara
församlingen en månad på sig, det var ju här det ett tag sedan, att svara till diskrimineringsombudsmannen. I slutet av förra året anställdes personen som organist i församlingen i Skåne. Genast blev jag ålagd av dåvarande kyrkoherde att närvara vid gudstjänster där jag inte själv tjänstgör för att vara med om religiösa handlingar tillsammans med kollegor, skriver organisten i sin anmälan till diskrimineringsombudsmannen. Organisten uppger anmälan att organisten blivit utsatt för religiöst tvång och menar att det handlar om diskriminering med hänsyn till religion eller annan trosuppfattning. Personen ifrågasätter om man på en svensk arbetsplats verkligen får tvinga anställda att utföra religiösa handlingar oavsett om de är trogna eller ej.
Framgår det här om denna kyrkoherde bad denna organist att jag komma och delta i, det förstår jag, en söndagsgudstjänst säkert, va? I tjänst, eller skulle vara på sin fritid? För där tycker jag är en springande punkt till att börja med.
Jag tror, nu ska vi se hur det var här, för det har diskuterats fram och tillbaka med olika åsikter och sådär.
Ja.
Jag vet inte om, jag uppfattade som att det handlar om personalsamlingar som inleds med gudstjänster.
Aha. Och då är det på arbetstid.
Och då är det på arbetstid. Mm. Men jag kan ha fel där, så att jag säger
men
inte
vi kan
att
väl,
så,
men vi kan väl riffa lite kring båda alternativen.
Ja, precis.
Vill du säga något mer eller ska vi komma in?
Nej, alltså organister är medvetna om att det för anställning inom Svenska kyrkan krävs att man är medlem och lojal med organisationen. Däremot menar organisten att hen skrivit under ett vanligt anställningskontrakt, inte engagerat sig att utföra religiösa handlingar mot sin vilja. Mm. Så just här står det inte, men jag har för mig att jag har läst i ett annat sammanhang att det handlar om personalsamlingar. Men,
För vi kan börja där, att som, då tycker jag att det blir enklare. Mm. Om man då uppmanas eller då till och med så att känna sig tvingad att komma om man inte tjänstgör.
Mm.
Då tycker jag att det är uppåt väggarna fel.
Absolut.
Vi har haft sådana
och det har inte med religion att göra, tycker jag. Utan
det har
med
ingenting
man
med religion.
Man tjänstgör inte.
Nej.
Liksom.
För vi har haft sådana sammanhang hos oss också. Alltså historiskt sådär. Och det har varit diskussioner. Och där är min absoluta ståndpunkt att tjänstgör du inte och jag har inte bett dig att tjänstgöra med liksom tillräcklig marginal. Vill du komma så gör det av helt eget intresse.
Just det.
Men det är ingenting jag kommer tvinga dig
till. Och där är vi helt överens.
Ja. För att det är likadant. Det är ingen
självklarhet faktiskt.
Det är ingen på Mekonomen som ber dig komma in när du inte tjänstgör.
För nej.
Häng här lite, kan du byta något däck bara för att du kan. Så är det ju inte. Det finns ju inte på tapeten liksom. Men om vi lämnar det, men vi nu utgår ifrån då. Och det gör det faktiskt mer intressant att det är under arbetstid.
Mm.
Det är väldigt svårt. Då gör det här väldigt svårt. För att jag och de två sammanhangen vi är i, då är det ju personalsamling och då startar det ofta med en, här och så har det ofta varit mässa. Ja. Och sen blir det äter vi lite frunch tillsammans med den gudstjänstfina församlingen. En frukostlunch, en frunch. Och sen har vi personalmöte och så. Och då har jag sagt att arbetsdagen börjar i och med mässan.
Ja,
nu är det lite annorlunda för att, ja. Men det är standard. Och ni har väl någon form av andakt?
Ja, precis. Både på det stället jag var förut och det stället jag är på nu. Börjar med en andakt. Eller det ingår en andakt. Så strunt samma i vilken vardagstans den kommer. Men den ingår i konceptet liksom. Men det är inte så att man kan välja bort andakten. Utan man är där när den börjar liksom. Och där tycker jag att där blir på ett helt annat sätt. Jag tycker som du säger, arbetstiden börjar. Vi förväntas delta. Ja. Och när det är det mässa kan man inte tvinga någon att gå fram till nattvarden.
Nej,
men man ska närvara.
Ja,
om man känner att man blir tvingad att utföra religiösa handlingar för att man går på en andakt. Jag säger inte att det är så i det här fallet. Men om det är så, om man blir det, då vet jag inte om man har valt sig rätt arbetsplats på något sätt. För att på något vis så måste man väl ändå känna, om man städar lokaler åt Svenska kyrkan, så kanske man inte ändå, men jag kan ändå köpa att jag har ett städjobb. Men om man är musiker eller präst.
Men då kategoriserar vi folk, för jag vill bara problematisera, för jag tycker att det är väldigt intressant. Vi har ju i respektive distrikt kallas ju vi här, hur vi uppdelar det, har ju vi en administratör.
Ja, just det.
Mm. Vi har ju också administratörer på det vi kallar stödenheten. Alltså den centrala funktionen där det finns kommunikation, ekonomi och administratörer. Vi skulle ju... Nej, jag kanske säger emot mig. Men där är det ju inte på den stödfunktionen, där är det ju inte fast det kanske det är, så jag kanske är ute och cyklar. Du förstår vad jag fiskar efter, att det kan vara samma typ av tjänst, men sitter då i ett distrikt kopplat till en kyrka, och då förväntas du vara med då med den här personalsamlingen som alltid har en mässa eller andakt.
Ja,
men det är jag inte så säker på att du förväntas om du sitter då på den centrala funktionen. Men jag, nu när jag säger orden så känner jag att jag vet ju inte, för det kanske är en andakt där också.
Ja. När vi har våra storsamlingar då, som vi har här då med, jag vet inte, ett antal gånger per termin.
Ja.
Då ingår det ju alltid en andakt eller en mässa eller så.
Precis. Och det var därför jag också lite fick backa på min egen tanke. Att då förväntas ju alla
vara. Där förväntas alla vara. Sen gör inte alla det. Nej, men där förväntas alla delta och medverka.
Men om någon skulle komma då och säga så här. Men så att jag, nu kategoriserar vi folk, men vi låter oss köra. För en präst så verkar det supermärkligt. Och jag tycker också en organist i Svenska kyrkan.
Jag tycker det också.
Pedagog, diakon.
Ja.
Men har du anställt en vaktmästare eller en husmor eller en administratör? För skulle någon komma till mig, jag älskar att jobba, men jag vill inte delta med mässan. Då hade jag ju sagt, vet du, det behöver du inte. Eller hade jag inte det? Jag har tvingat den. För den fyller ju ingen, den behöver ju inte utföra ett arbetsuppgift i mässan.
Nej.
Så. Utan den...
På något vis tänker jag att...
Du kanske har sökt det lite fel.
Det tycker jag väl i och för sig. Men
försöker göra någon kategorisering av kyrktjänsterna.
Ja, precis. Och jag tänker en kyrkvaktmästare träffar väldigt mycket församlingsbord. Det tjänstgör vid mässor, gudstjänster, tjänstgör vid begravningar. Kanske är den som församlingsbord möter när den kommer in i kyrkan. Prästen är inte alltid där, men vaktmästaren kanske är där, eller husmor. Och behöver då, tycker jag också, kunna lite och veta lite liksom.
Mm.
Så jag har ändå lättare att se...
För den har ju inget problem som sagt, den här som har att tjänstgöra i mässan och utföra spelning i det här fallet.
Nej, just det.
Utan just det är då att delta på arbetstid i mässan när den inte är den tjänstgörande organisten.
Precis, men det här, det här, det finns ett svar, svarsartikel här från Per Westberg som jobbar på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. det var här jag läste antagligen då. Det här sker när personen är i tjänst. Det handlar om personalsamlingar som inleds med andakt och ibland med mässa. Det handlar om personens arbetsplats och om pågående arbetstid, säger församlingens kyrkoherde till kyrkans tidning. Och kyrkoherden får medhåll av Per Westberg på SKAU. I församlingar är det brukligt att personalsamlingar inleds med en gudstjänst och en andakt. Det är en del av anställningen och naturligt att delta. Men naturligtvis finns det inget krav på att avge en personlig bekännelse eller exempelvis ta nattvarden.
Nej.
Den här mannen då, Per Westberg, han har ett enda fall som man kommer ihåg som är liknande som det här.
Ja.
Och det är 20 år tillbaka. En kyrkogårdsarbetare som inte ville delta i de här. Men då hittar de ett annat alternativ. Och så säger han så här, det är lite det här jag är ute efter. För kyrkomusiker är det annorlunda. De är en del av gudstjänstens gestaltning. Det är en konfessionell utövning, precis som för präster, diakon eller församlingspedagoger.
Ja.
Alltså, och då skulle jag kunna leda i bevis min tes där. En städare, i den mån det finns det, bara städare hos oss. Den har ingen tjänst i gudstjänst. Så, en vaktmästare förekommer och är ändå väldigt, väldigt viktig för gudstjänsten och för gudstjänstsammanhanget.
Jag har aldrig tänkt den här tanken i mitt liv förrän jag läste det här. Att det skulle kunna vara en problematik.
Nej,
liksom.
Nej,
för jag vet ju att man anställs på lite olika sätt om man anställs för begravningsverksamheten.
Mm.
I vårt fall har ju vi två kyrkogårdar som ingår under begravningsverksamheten.
Just det.
Det är en egen, om vi drar det så tråkigt, det är en egen budget. Mm. Det är ett eget ekonomiskt förfarande och församling i den andra.
Ja, just det.
Och det är lite olika i anställningsförfarandet där.
Mm.
Vi ska inte gå in på detalj, för det minns jag inte. Men ja, du behöver ju inte liksom har någonting med tron att göra överhuvudtaget, för du känns
att sköta gravar eller gräva gravar eller sköta kyrkogården.
Och det handlar om anställningsförfarandet mycket. Mm. Men det här var jag tycker att det var intressant. Det är intressant att det prövas. Jag tycker att det är märkligt.
Jag
håller med. Jag köper din tes. Men, och då är det också lite beroende på vilken tjänst man har.
Mm.
Men vad spännande.
Det kan vi
väl landa i. Att jag kan verkligen... Jag vill verkligen kasta ris eller ros, utan jag tycker att det var genuint, det var ett spännande fall så.
Ja,
sen tycker jag att, som du, att,
ja,
att man... då får man köpa det. Men ja, spännande.
Ska vi ta säsongens sista, första, menar jag.
Första en kort säsong.
Ja, jättekort.
Ses vi 10 januari igen.
Och då är det så mycket som den 12:e söndagen efter trefaldighet. Och det är ju nästan inte så intressant. Men friheten i Kristus är rubriken. Och jag läser ur Markus evangelium. En sabbat tog Jesus vägen genom sädesfälten. Och lärjungarna började rycka av ax medan de gick. Då sa fariseerna till honom. Varför gör de sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade. Har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans män blev hungriga och inte hade något att äta? Han gick in i Guds hus, det var när Evjatar var överstepräst, och åt upp skådebröden som inga andra än prästerna får äta, och gav också dem som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Alltså är människosonen herre också över sabbaten.
Mm.
Det här är ju en klassisk text skulle jag påstå, en väldigt välkänd. Sen är det också det här är en av de texter som vi läser med konfirmanderna eftersom de läser Markus evangeliet som bibelbok.
I vårt fall.
I vårt fall. Och ja, meningen med den är väl ganska klar att det är människor som är viktigast och inte regler.
Mm.
Och det är väl, tror jag, för ganska mycket för både dig och mig en någon form av en ledstjärna också där, att just att man kanske ibland kan vika reglerna lite åt sidan om det hjälper en människa liksom.
Ja.
Så. Samtidigt så har vi också fått dels våra egna regler som vi har att följa, men också Guds regler liksom som vi har att leda oss liksom.
Ja.
Men att det får aldrig vara så att reglerna och liksom vanorna och traditionerna så står i vägen för människors välbefinnande, så tänker jag mig. Så
nej, för då fyller jag. Inte reglerna sin... Eller rekommendationerna.
Ja, just det, rekommendationerna.
Fyller inte de sitt syfte. Så. Jag läste de här texterna igår av en annan anledning. Och läste den gamla testamentliga texten till söndagen. Och den gör väldigt tydligt om vikten av ledighet på sabbaten. Den avslutas något med att det är viktigt att din slavinna och annat får ledigt.
6 år ska du beså din jord och bärga dess gröda, men det 7:e året ska du låta marken vila och ligga i träde. Då kan de fattiga i ditt folk få sin föda från den. Det som blir över kan de vilda djuren äta. Så ska du också göra med din vingård och din olivträd. 6 dagar ska du arbeta, men den 7:e dagen ska du upphöra med arbetet så att din oxe och åsna får vila och slavkvinnans son och invandraren får hämta kraften.
Ja, och jag tycker om man läser båda de texterna så tycker jag blir en ganska fin harmoni. Om man börjar med gamla testamentliga, men det är viktigt att vi har återhämtningen, vilan. I vårt fall, i ditt fall, ännu mer mitt, så ja, det kanske inte är söndagen för att då känns det gör. Men att du har då måndagen, att du verkligen får hämta. Och att, men att det får inte vara så nitiskt att ditt välmående mår dåligt av vilodagen. Så det måste finnas en balans där. Så jag tycker att de blir väldigt fin, det blir fin harmoni. Och man kan ta till sig båda. Som säger lite olika. Alltså det är väldigt tydligt. Du måste ge. Låt skörden vila. Den är för att det ska återhämta sig. Återhämtningen är viktig liksom. Men man kan på ett sätt säga att den här våren har varit en enda lång återhämtning, och det mår man inte heller bra av.
Nej, just det.
Inte riktigt sant. Men
nej, det är ju väldigt frustrerande också. Men visst, ja, absolut.
Det är ju tänker för alla de som sitter hemma isolerade. De kan ju känna att det har varit sabbat nu i halvår nu snart.
Ja, just
och så låt mig få komma ut och vara i produktion eller göra någonting.
Ja,
så.
Ja just det, absolut.
Ja. Ja, det är fina texter. Tack för det.
Jag ska sjunga en psalm, tänkte jag, som har nummer 602 och heter Så länge solen värmer jorden.
Så länge solen värmer jorden och kornet kan få gro, så länge ögon ännu lyser av hopp och framtidstro, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge händer söker i solidaritet, så länge bönen öppnar vägar mot din verklighet, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge rätt den tillåts flöda och sanningen nå fram, så länge sorgen får en boning i en öppen famn, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge barnen vågar hoppas på ett framtidsland, så länge blommor kan få knoppas i Guds skaparhand, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så länge ljuset skingrar mörkret när ordet idag blir kött,
så länge människan har värde och liv blir återfött, så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja. Så stiger vår lovsång till dig Gud och vi sjunger halleluja.
Tack för det, Kjell.
Tack.
Fint.
Så mycket. Tack.
Och tack Svenska kyrkan i Sollentunas kommunikationsenhet för att ni är med oss på detta. Detta tåg. Segertåg.
Segertåg. Ja, just det.
Nej, men du, stort tack. Vad ser du fram emot, bara kort här avslutningsvis, hösten och podden? Känns det roligt?
Ja, det gör det absolut. Nu känns det kul att komma igång. Jag hoppas att vi ska kunna få hit lite gäster som vi hade velat ha redan på vårkanten.
Precis,
men det fungerade inte helt enkelt. Så hoppas vi att vi ska kunna göra det.
Ja.
Kanske rent av någon liten utfärd med podden.
Ja. Som det kan vi väl ha som mål. Ja. Jag tänker att det borde vara en bra höst att göra sådana saker.
Ja.
Tid och så finns. Jag har också någon liten spännande gäst. Jag har inte berättat för dig på halvgång. Men det tar vi redaktionsmötet i podden. Nej, jag ser också fram emot. Det är glädje. Det är en liten oas.
Ja, det är det.
Det är våran oas som andra får
smyglyssna på.
Det är fint att sitta med dig och prata en timme i veckan. Det själavårdande.
Det är det verkligen.
Hörrni, kära lyssnare, ha det så bra, så ses vi på olika digitala andakter och livesändningar och i kyrkan.
Ja, kyrkling!